Podplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvararperspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Och idag ska vi ta upp ett uppmärksammat avgörande där en person dömdes för våldtäkt. Sen satt för länge på grund av att man hade fel om vilken ålder han hade. Och fick skadestånd på grund av att han satt fel.
Och frågan vi kommer ställa oss idag är 1. Hur kunde man göra fel åldersbestämning? Och 2. Är det rimligt att den här personen fick ett högre skadestånd för att ha blivit felaktigt frihetsberövad jämfört med det brottsoffer som faktiskt blev våldtaget?
Och glöm inte att podden numera släpps måndagar på Podplay och tisdagar på övriga poddkanaler.
Ja, Kristoffer, vi kan väl börja från början. Vad var det den här personen var åtalad för och vad var det han dömdes för?
Ja, han stod åtalad för väldigt allvarlig brottslighet. Han var åtalad och dömdes också för 2 fall av grova våldtäkter. I det ena fallet så hade han och en annan person trängt in i en bostad och på ett ganska grovt sätt våldtagit en kvinna. Och i det andra fallet hade han tillsammans med flera andra våldtagit en annan kvinna också under väldigt grova omständigheter. Så att 2 allvarliga brott, varav det ena också innefattade människorov.
Och människorov, det är ju kidnappning på ren svenska.
Exakt. Man kom honom då på spåren bland annat på grund av DNA-undersökningar som han hade efterlämnat sig då, olika typer av DNA-spår.
Så han dömdes inte bara för våldtäkt eller grov våldtäkt mot en person utan mot 2 olika kvinnor. Och diskussionen här var ju inte så mycket om han var skyldig eller oskyldig, för här dömdes han och där vi, både du och jag, överens om att det var rätt.
Ja.
Men frågan här som kommer att prövas både i den första rättegången sen också av högsta domstolen, det var ju hans ålder.
Precis, och han hävdade ju själv att han var född 2001. Vilket då när det här prövades skulle göra att han var vid den ena gärningen 15 år och vid den andra gärningen 16 år. Och ni som har lyssnat och ni som följer med i debatten vet ju att när man är så pass ung, så även om det var väldigt allvarlig, väldigt grov brottslighet här, så får man en så kallad åldersreduktion. Man anser helt enkelt att när man är så pass ung så är hjärnan inte fullt utvecklad och man kan inte ta fullt ut ansvar straffvärdemässigt för de gärningar man begår.
Och här höll ju inte åklagaren med, utan åklagaren i den ursprungliga rättegången och även senare gjorde ju gällande att nej, han är inte alls det 15 respektive 16, för de här händelserna hände vid olika tillfällen, utan han har varit över 18 minst.
Och det grundade då åklagaren på en rättsmedicinsk undersökning och som helt enkelt innebär att man från rättsläkarnas sida undersöker i det här fallet då den misstänkte på olika platser på kroppen, framförallt lårbenshalsen och tänderna. För att på det sättet räkna ut en sannolik ålder. Och de här undersökningsmetoderna då kom att tillämpas ganska ofta på personer som inte var födda i Sverige. Och det var helt enkelt på grund av att i Sverige så har vi ju liksom en ganska tydlig struktur och dokumentation kring när man föds och liknande. Men i många andra länder så har man inte lika tydlig dokumentation. Och ibland så vet inte ens personer som kommer från vissa delar av världen själva exakt hur gamla de är.
Och framförallt är det väl snarare det problemet att de vet hur gamla de är och det finns en dokumentation. Men man kanske slänger det innan man passerar gränsen för att då göra hela att man har en lägre ålder för att då få förmåner vid prövningen av asylprocessen.
Det är möjligt det också. Mm. Och det gör då att man från rättsvårdande myndigheters sida ville ha en mer så att säga, objektiv bedömning av det här. Problemet var att de här undersökningsmetoderna, vilket blev ganska uppmärksammat för ett par år sedan, inte var så pass tillförlitliga som först gjordes gällande från Rättsmedicinalverket.
Och ska vi backa lite till den här personen, så gjorde man ju gällande på grund av lårbenet och visdomständerna. Man undersökte dem och så kom man fram till att jo, men sannolikt så är han minst 18 utifrån de fynden och hur han har utvecklat kroppsligt. Så då kom tingsrätten fram till samma sak och även hovrätten. som då dömde honom.
Ja, tingsrätten dömde ut ett fängelsestraff på 3 år och 3 månader och det här kom att överklagas både av åklagaren och den dömde som ju då ville bli frikänd. Men i hovrätten så skärptes straffet till 4 år och 6 månader och sen överklagade då den tilltalade till högsta domstolen som dock inte tog upp det här då.
Och det var första rundan.
Exakt. Men sen så var det så att en tilltalare han fortsatte att hävda att nej, men det här är helt fel, jag är inte så här gammal som Rättsmedicinalverket påstår. Och lyckades då få fram viss dokumentation kring det här, Martin.
Precis, han tog fram passhandlingar, familjebok, personbevis, födelsebevis och skolintyg. Så han hade kontaktat personer som kom eller bodde i det land där han kom ifrån och lyckats få fram alla gamla handlingar som han inte lyckats få fram när han satt häktad.
Precis, och vad kan vi tro är skälet till att han kommer fram med det här först efter att processen avslutades och inte under tiden som han satt häktad?
Jo, det är ju för att han satt ju häktad med restriktioner. Och sitter man häktad med restriktioner så är det jättesvårt. Du kan själv, om du är inlåst, inte kontakta någon släkting i ett annat land och säga hallå, kan du leta fram de här papperna?
Nej, och det är precis det som är poängen med restriktioner då, att man inte ska kunna påverka utredningen på något sätt. Nackdelen är ju förstås det som vi är inne på här då, att man kan inte vidta några egna utredningsåtgärder, vilket gör det svårt att försvara sig.
Men du som försvarar Kristoffer, om du hade varit försvarare här läget, hade inte han kunnat säga till, men Kristoffer, kontakta mina släktingar i hemlandet. Gräv fram de här handlingarna, jag vet de finns där någonstans.
Jo, det hade han. Om man hade fått tillstånd från åklagaren att göra det så hade försvararen kunnat göra det i det här fallet.
Finns någon risk med det, Kristoffer? Kan det finnas något generellt sett någon risk om vi inte pratar i det här fallet?
Ja, generellt så kan man ju säga att man får uppgifter som motbevisar det som ens klient säger. Och det är ju naturligtvis problematiskt. Varför då, Martin?
Jo, för att om det är så att åklagaren också får reda på de här uppgifterna, och det är inte alltid fallet, för man kan få ett generellt tillstånd som gör att det är bara du som får titta på handlingarna, och så visar de att oj, det här var ju inte alls bra. Och då har man en skyldighet som advokat att inte åberopa det och inte presentera det. Men i det här fallet så hade det ju kunnat vara så att advokaten hade kontaktat hemlandet eller ambassaden eller var nu man fick de här handlingarna ifrån och få fram detta redan i första rättegången, så att det här hade undvikits.
Mm. Men det blev inte så, utan han fick fram de här handlingarna efter det att rättsprocessen var avslutad, och då finns det något som kallas ett extraordinärt rättsmedel som heter resning, vilket betyder att i vissa alldeles speciella undantagsfall så kan man ta upp ett fall igen efter det att rättsprocessen är avslutad. Och så blev fallet här. Advokaten skickade in de här nya handlingarna tillsammans med en resningsansökan till Högsta domstolen. Och Högsta domstolen, de tog upp ärendet i just frågan om påföljd. Det vill säga, de sa inte att vi ska ta om hela rättegången angående om han ska dömas för det här eller inte, utan de tyckte att domen skulle stå fast i ansvarsdelen. Men just i frågan om påföljdsbestämningen så skulle hovrätten ta om det här med utgångspunkt från de här nya handlingarna som har presenterats.
Så hovrätten skulle pröva vilken ålder hade han? Eller vilken ålder är det sannolikt att han hade? För det är det som är beviskravet. Och om det nu är så att ni tycker att det är en ny ålder, det vill säga en lägre ålder, vilken påföljd och vilket straff ska han ha då?
Och mot bakgrund av de här nya handlingarna då så kom hovrätten fram till att det nog var så som han hade sagt hela tiden, nämligen att han var 15 respektive 16 år, och på grund av de här ungdomsreduktionsreglerna så fick det då till konsekvens att han fick ett betydligt lägre straff. Så från de 4 år och 6 månader som han hade fått i den ursprungliga processen så sänkte man straffet till 2 år.
Och då ska man säga att han hade ju under den här perioden suttit i fängelse. Och han hade suttit i fängelse alldeles för länge.
Precis, han hade suttit sammanlagt 2 år och 8 månader.
Och det är inte det han skulle ha suttit egentligen, utan han skulle ha suttit betydligt kortare tid.
Så då inställde sig alltså en situation där han, trots att han var dömd för allvarlig brottslighet, hade suttit för länge. Och då har vi ett system i Sverige som innebär att staten ersätter personer som antingen har varit misstänkta för brott och suttit frihetsberövade, till exempel varit anhållna eller suttit häktade och sen blivit utsläppta eller frikända, med pengar. Och det kan dels vara pengar för lidandet som det inneburit att suttit frihetsberövad. Det vill säga vad det innebär, en ersättning för vad det innebär att sitta inlåst felaktigt. Men också ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra kostnader som ett frihetsberövande som har varit felaktigt kan medföra.
Precis, som om du har blivit anklagad för brott, Kristoffer, du har blivit plockad och suttit häktad för ett brott du inte begått. Det är det är tänkt för från början, och där du kompenserats dels för det lidandet det inneburit och dels för din arbetsförlust. Och i det här fallet så hade kommit fram till från JKs sida, och det var väl relativt okontroversiellt, att drygt, alltså vill säga lite mer än ett år, hade han suttit för mycket. Och det skulle han kompenseras för. Och hur mycket fick han då, Kristoffer?
Ja, och nu börjar vi närma oss då det som vållade väldigt mycket debatt när det här beslutet kom. För han fick totalt 840 000 kronor i ersättning för att han hade suttit lite drygt ett år felaktigt frihetsberövad. Och det här vållade debatt av den anledningen att målsägandena i de här ärendena rörande grov våldtäkt fick ungefär 200 000 i skadestånd för det som han hade utsatt dem för.
Så betydligt högre.
Exakt, så han fick alltså fyra gånger mer ersättning än vad de som har blivit utsatta för grova våldtäkter fick.
Och här blev det även debatt, för att normalt sett, om man bara tittar på tiden han varit frihetsberövad, så skulle han fått ungefär 300-350 000 kronor. Eftersom man baserade på att man får cirka 30 000 den första månaden och sen 20 000 de följande fem månaderna och sen 30 000 per månad efter det. Så att han fick ju väldigt, väldigt mycket mer. Han fick en förhöjd ersättning eftersom man tyckte att här är det ett väldigt grovt brott som han har suttit felaktigt frihetsberövad för.
Inte bara det, utan att han dessutom hade varit ung när han satt frihetsberövad. Och om vi så att säga betar av det, Martin, vad tycker du om det här? Om vi börjar med ungdomen, tycker du att det var rätt av justitiekanslern att beakta det?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker ändå att det är värre för en ung person att sitta inlåst. Är man skyldig, oavsett om man är skyldig eller oskyldig, så är det värre för en ung person. Det är ett större lidande att sitta frihetsberövad. Det är jobbigare, det är hemskare. Man kan få mer trauman som sitter kvar resten av livet. Så att där tycker jag att det är rimligt med förhöjd ersättning. Men jag tycker att inte så pass mycket som om man är oskyldigt anklagad. För att sitta extra frihetsberövad är ett visst extra lidande om du är yngre. Men att sitta helt oskyldig som ung kille, ung tjej, då är det en betydligt högre ersättning. Jag tycker man kanske skulle höja något, men väldigt lite, kanske med 50 000 eller 40 000. Det vill säga man kanske hamnar på 400 000 eller något liknande. Men sen fick han ju dessutom ersättning, Kristoffer, för en annan poäng som jag berättade. Det vill säga att det här var ett väldigt grovt brott. Vad tycker du om det?
Mm. Och det tycker jag är fel. Och bara så att man ska förstå så att säga bakgrunden till det här. Att, låt oss säga att man blir felaktigt häktad för stöld. Jämfört med om man blir felaktigt häktad för en grov våldtäkt eller ett mord till exempel, då tycker jag att det är rimligt att man ska få en högre ersättning om man har suttit felaktigt anklagad för mord eller en grov våldtäkt. Varför då? Jo, för att oron och lidandet måste ju rimligen bli mycket större om man sitter felaktigt frihetsberövat för ett brott där effekten kan bli mycket värre. Det vill säga, vad kan påföljden för mig bli om jag sitter felaktigt anklagad? Ja, jag kan få livstidsfängelse.
Och dessutom stigmat efteråt, även om du kanske har varit häktad, du har varit häktad men det läggs ner, så kanske grannarna, släktingarna, övriga personer, arbetsgivare, kollegor, om du är misstänkt från stöld, tänker jag, det var ju fel, det var ju tokigt, det var ju jättetragiskt. Medan om man har varit felaktigt häktad för en våldtäkt, så är nog många som tänker, ja, ingen rök utan eld. Den där personen, han är nog en våldtäktsman även om han nu inte är dömd.
Men det märkliga i justitiekanslerns beslut då att använda det här som ett skäl till att höja ersättningen, det är ju att den här personen de facto var en våldtäktsman. Två gånger också. Så att det blir märkligt att höja ersättningen med motiveringen det är värre att sitta frihetsberövad för ett felaktigt för ett längre brott när man faktiskt har begått det allvarligare brottet. Så där tycker jag att det var fel att ge förhöjd ersättning på grund av brottets allvar. Vad säger du om det, Martin?
Jag håller med där. Och den stora frågan är ju vilken ersättning ska han ha? För att han ska ju ha någon ersättning, så ser vår lagstiftning ut. Man kan inte bara säga att ja, men han har gjort sig skyldig till brott. Spelar ingen roll om det var för långt eller för kort han satt. Det är ändå rätt att han ska säga. Han borde inte suttit livstid, som vissa har argumenterat på Twitter och Instagram. Men ja, han ska ju ha ersättning, han ska ha det enligt med den normala taxan som man har. Det vill säga cirka 300-350 000. Sen kanske något förhöjt för att han var ung vid tillfället. Men så inte kanske, lika mycket som normalt.
Så kanske halva priset då, om man får uttrycka det så, runt 400 000 då?
Ja.
Och då, det sätter ju ändå fingret på, Martin, att även om man då lägger sig på ungefär halva nivån än det som justitiekanslern faktiskt dömde ut, eller tillerkände honom, så är det ju fortfarande över det som respektive målsägande fick i ersättning för de grova våldtäkter som de blev utsatt för. Är det här rimligt?
Och det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Det är faktiskt inte så lätt som man kan tänka sig. För anledningen till att man har så låga ersättningsnivåer för brott i Sverige, det beror ju inte på att man tycker att brottsoffer får skylla sig själva, eller att det inte är så allvarliga brott, eller det är, sånt ska vi inte ersätta, utan det beror på att de flesta personer som döms för brott, nu har jag inte någon siffra, men jag skulle gissa på 80-90%, är faktiskt personer som inte kommer betala skadeståndet. Och då blir det så att då hoppar staten in och betalar istället. Så att det blir en konsekvens av att då blir skattebetalaren den som står för notan, och det tycker staten att ja, någon gräns måste vi sätta, även om rimligt belopp kanske har varit 50 miljoner. Så är det inte rimligt att staten ersätter varje offer för brott med 10 miljoner, 50 miljoner, 40 miljoner. Det har blivit orimligt dyrt.
Jag förstår hur du resonerar. Samtidigt så kan jag tycka som skattebetalare att jag är beredd att lägga lite pengar på att personer som blir utsatta för allvarliga brott, och även brott generellt, ska få sin ersättning och sin upprättelse i slutändan. Man kan väl säga så här, det blir lite märkligt att, så att säga, sätta skadeståndsnivåer, kan jag tycka, utifrån, så att säga, förutsättningen att den som blir dömd för brottet inte kan betala själv. Det här är inte jag ensam att tycka, naturligtvis. Så om man har tillsatt en utredning nu där man föreslår generellt höjda skadeståndsnivåer.
Och då har man ett problem till, Kristoffer, om man bara får flika in lite snabbt och höra vad du tycker om det. För där tycker jag det finns ytterligare en problematik. Och många klienter man har, de har begått brott när de var yngre, blir 25, 26, kanske till och med 30, slutar begå brott, skaffar sig ett jobb och inser att, oj, jag får inte behålla någonting av den här lönen, för att jag har ju skadestånd som tickar, och dessutom varit tickat hos kronofogden med ränta, vilket innebär att jag har skulder på 200 000. Och många då tänker, då är det inte ens värt att jobba, jag fortsätter begå brott. Men eftersom vi har så låga skadeståndsnivåer, så är det många som tänker, men det där kan jag faktiskt betala av och ansöka skuldsanering om. Och därför finns det en poäng, tycker jag, ytterligare, utöver det jag nämnde först, med att ha låga skadestånd.
Å andra sidan så tar de ju inte alla pengar, utan när kronofogden gör en utmätning så finns det något som kallas för ett förbehållsbelopp, som innebär helt enkelt att man ska få behålla pengar, som så pass mycket pengar som gör att man kan överleva och leva. Så att säga. Så att,
och känner ju många att ja, men då är det inte värt det. Då är det inte värt att bli hederlig, utan fortsätter jag begå brott, och det är ju en enorm kostnad för staten.
Och sen å andra sidan då, så finns det också preskriptionsregler som innebär att om man inte har som målsägande valt att driva in ett skadestånd på normalt sett 10 år, då preskriberas skadeståndsbeloppet, vilket innebär att har det gått 10 år efter brottet och det inte har drivits in, då förfaller skadestånd, alltså
men,
försvinner det.
Sen är det ju många som per automatik ansöker och försöker förlänga detta, eller försöker, och det är ganska enkelt att förlänga, så att då har man den här skulden likväl. Så att det är en problematik som jag tycker, det är inte alls okomplicerat. Jag håller med om att brottsoffer borde få mer pengar, men å andra sidan så innebär det att då kommer fler personer fortsätta begå brott, det är helt övertygad om, och staten kommer betala enormt mycket.
Men det vi kan vara överens om i alla fall, Martin, det är ju att lösningen inte är på den här problematiken, alltså mellan diskrepansen, alltså skillnaden mellan att få mer pengar som felaktigt frihetsberövad än vad själva brottsoffret fick i det här fallet, att lösningen är inte att sänka generellt ersättningen för felaktigt frihetsberövade. Det kan vi vara överens.
Det håller jag med om. Så, och det är många tycker det, men då får man sänka den lösningen istället om man nu inte tycker att man ska höja ersättningen för brottsoffer. Och det är också,
vilket jag tycker, men inte du verkar det som.
Nej, jag tycker att nivåerna är faktiskt konstigt nog rimliga. Inte det här enskilda beloppet här, men jag tycker det är rimligt att man får en ganska kraftig ersättning om man varit felaktigt frihetsberövad. Sen är frågan om det är lite för hög, men jag tycker faktiskt att bli felaktigt frihetsberövad, vet både du och jag,
det är, ja, och det håller jag med,
fruktansvärt.
Ja, det håller jag med.
Men sen är frågan, ska man då höja i andra änden för att på något sätt kompensera detta eller på något sätt göra detta mer rimligt? Men vad tycker du, Kristoffer? Tycker du lösningen är att då helt enkelt höjer vi ersättningsnivåerna för brottsoffer så blir allting rimligt och rättvist?
Livet är inte rättvist naturligtvis, va? Men jag har reagerat länge på att ersättningsnivåerna i Sverige är låga, dels internationellt sett naturligtvis, men också utifrån sunt förnuft. Alltså det mest extrema exemplet som jag tycker, det är ju ersättning till efterlevande som där deras anhöriga blivit mördad. Där ligger ersättningsbeloppet på 60 000. Så att om du blir mördad, Martin, då har din fru och dina föräldrar och sådär rätt till ersättning med 60 000 för det lidande som det innebär. Jag tycker det är helt orimligt. Alltså.
Och du kan hålla med om. Problemet är att de personer som döms för mord ofta får väldigt långa straff och då blir det staten som hoppar in. Men man kanske skulle kunna tänka sig, om man nu får leka politiker några sekunder, en lösning där staten har ett begränsat ansvar. Men om det är en person som döms för brott som har pengar eller kommer få pengar, att de då får betala för hela beloppet med att staten kanske hoppar in med de nivåer som vi har nu. Så det blir en viss kompensation. Men att den här personen som har begått brottet ska då betala vad nu de här nivåerna ska vara istället, 250 000 eller 1 miljon. För det kan ju faktiskt vara så att personer har pengar eller kommer få pengar. Nackdelen med det, dock även detta förslag, det är att personer som kanske vill sluta sin kriminella karriär inte kommer göra det.
Samtidigt så har vi en brottsofferfond som det kallas i Sverige, som går in och ersätter brottsoffer under vissa förutsättningar. Och till den fonden så bidrar ju alla som blir dömda i Sverige med fängelse i straffskalan. I varje dom där man får en dom, det kan till exempel gälla en stöld eller ett rattfylleri som ju vanliga svenskar kan göra sig skyldig till, så får man betala 800 kronor till den här fonden. Så att mycket av de pengar som går ut till brottsoffer där de tilltalade inte kan betala, finansieras av alla som har blivit dömda för brott i Sverige. Så det är inte bara staten som betalar, menar jag.
Man höjde nivån för ett tag sedan, från 500 till 800.
Exakt.
Och då kanske man borde höja den ytterligare, kanske till 2000 kronor eller något liknande. Och kanske till och med gör det, om du döms för allvarliga brott ska du betala ännu mer, vilket jag kan tycka är rimligt.
Mm. Vad har vi lärt oss idag, Martin?
Ja, vi har dels lärt oss att åldersbedömning inte är så enkel som man kan tro, även om läkare och experter kan tycka att det är sannolikt att man är eller har en viss ålder, så kan det visa sig vara fel.
Och det är vanskligt att använda den typen av bedömningar som bevisning i brottmål, där beviskravet är väldigt högt naturligtvis. Precis. Men vi har också lärt oss att de ersättningsnivåer som döms ut eller tillerkänns från justitiekanslerns sida till personer som har suttit felaktigt frihetsberövade beror på flera parametrar. Dels om det är särskilt allvarlig brottslighet som man har suttit frihetsberövad felaktigt för, dels vilken ålder man har haft.
Och vi har också lärt oss att vi inte riktigt höll med här. Vi höll med justitiekanslern avseende just det här beslutet.
Exakt. Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Har ni några tips eller önskemål om fall vi ska ta upp här framöver, så är ni välkomna att mejla oss på skyldig@starepersson.se, alternativt gå in på vår Instagram Stare Persson och skicka ett meddelande där.
Tack så mycket.
Podplay, en del av Power Media.